Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hej och varmt välkommen till Feng Shui-podden. I det här avsnittet ska du få träffa Kajsa Kramer. Kajsa är keramiker och inredare som också är utbildad Feng Shui-konsult. Hon har grymt god känsla för design och har många års erfarenhet av att jobba med inredning. Och jag är verkligen sjukt glad att Kajsa ville ställa upp som gäst i podden, för jag upplever att hon oftast är ganska anonym. Men för dig som inte vet vem Kajsa är så vill jag säga att hon har en otrolig passion för hantverk och hon skapar produkter med enkel, äkta och hållbar design. Och hennes företag Kajsa Kramer AB erbjuder bland annat handgjorda produkter i porslinslera, fantastiskt fina fat och koppar och tallrikar, och många av dem har dessutom flera användningsområden, och vi pratar lite grann om det här i avsnittet. Hon har dessutom alldeles nyligen lanserat helt fantastiska dukar som är gjorda av hampa. Och hennes arbete är helt klart en hyllning till hantverket. I avsnittet så berör vi allt ifrån hållbarhet, vi berör feng shui och personligheter och självklart keramik och porslin. Och vill du se mer om Kajsa så hittar du självklart länkarna i avsnittsbeskrivningen. Så hoppas att du gillar det här avsnittet. Nu kör vi! Men varmt välkommen Kajsa Kramer till Feng Shui-podden.
Tack så mycket.
Jag är superglad att du vill vara med. Jag har haft mina ögon på dig länge. Jag vet att på Formex, var det i januari som du var med senast? För du var inte där nu i augusti, va?
Jag var inte där i augusti, nej, utan januari var det senast, precis.
Ja.
December.
Ja. Då skulle jag haffa dig, tänkte jag, och prata med dig där och då. Men då var inte du på plats just när jag passerade ditt bord.
Jag som var där hela tiden.
Ja. Men jag vet ju vem du är lite grann i alla fall. Men jag tänker, för de som lyssnar och som inte vet vem Kajsa Kramer är, vill du berätta lite, vem är Kajsa och vad gör du för någonting?
Ja, vem är jag? Jag är ju då en 52-åring, ursprungligen från Skåne. Jag har bott i Göteborg i jättemånga år, över 30 år faktiskt. Jag som person är ju väldigt nyfiken, entreprenör, anda, kreativ själ. Ja, igångsättare.
Träelement eller?
Vad sa du?
Är det mycket träelement?
Nej, men det konstiga var att vi gjorde ju de här elementen. Jag fick ju både eld och vatten i en kombination.
Men spännande och, blandningen då.
Väldigt spännande blandning. Och så är jag ju tvilling också.
Men vad spännande. Men elden förklarar ju, det är ju väldigt mycket drivkraft.
Mm, det är sant. Det är det.
Och vatten tänker jag också, det kreativa.
Ja, och det kan jag känna att jag också, det har lite med entreprenörskapet att göra också, tror jag. Mm. Att det är hela tiden rörande och, eller ett flöde som man måste anpassa sig till.
Mm.
Så att absolut, jag trodde inte det när jag gjorde det, men jag trodde jag var mer jord faktiskt.
Ja, och det roliga för mig är, jag var ju mer jord när jag gjorde testet första gången och kände ju också att jag verkligen satt fast i livet. Jag bor i ett jordhus dessutom.
Ja.
Så att efter det så har jag ju verkligen aktivt jobbat med elementen, och också idag så är det trä som är dominerande väldigt mycket. Jag gjorde personlighetstestet för bara någon månad sedan och det är verkligen trä.
Så, ja, det är,
jag startar upp tusen saker och slutför ingenting.
Just det. Nej, men det är spännande, och det är såklart, det ändrar sig med livets gång också. Sen är man alltid en kärna, men absolut. Ja, så det är i alla fall lite jag som person. Sen min yrkesbana har ju varit, jag har alltid jobbat som kreatör. Så jag är inredare i botten. Jobbat på IKEA i väldigt många år. både som inredare och som chef och ledare inom kommunikation och inredning.
Jag får för mig att IKEA är en väldigt bra plats att jobba på som inredare, är det så?
Ja, absolut, det tycker jag. Framförallt, nu är jag ju så gammal får man säga så. Så att när jag började faktiskt i Köpenhamn, vad kan det ha varit, 90-talet, då var det också ett väldigt kreativt jobb måste jag säga. Sen har det ju blivit mer och mer av självklara, det kan jag verkligen förstå. Man har blivit mer och mer konceptstyrd, för det växer på många sätt och man måste på något sätt binda ihop ett så stort företag som sprider sig över hela landet eller hela världen. Så det blir ju mer och mer konceptstyrt. Så att, men vi fick leka och ha väldigt kul i början.
Vad härligt.
Göra mycket tester, men IKEA är en bra arbetsplats, det skulle jag säga.
Ja, men du gick från IKEA och...
Ja, och sen har jag ju då sysslat med keramiken, ja, sen jag var 25 i alla fall. Jag har gått massor av olika kurser och tagit lite tjänstledigt och gått måndagar och fredagar. Och sen när jag var i 35-årsåldern tror jag det var, så tog jag tjänstledigt och gick Löftadalens folkhögskola nere i Åsa, keramiklinjen där. Och det är väl där jag på något sätt satte grunderna för och min kunskap. Och ja, det är väl där man lärde sig dreja ordentligt, kan jag säga. Så det var fantastiskt. Så då hade jag ledigt. Sen gick jag tillbaka som inredare. Och sen när jag fick vårt tredje barn, så fick jag en naturlig paus kan man väl säga i livet och tänka till lite, och då hade jag varit väldigt länge på IKEA och kände att nej, men jag kanske ändå vill göra någonting eget. Så att under min mammatid hemma så började jag starta upp det företaget som finns idag. Och hade en himla tur att en butik såg mina grejer och köpte in direkt och sen var det igång liksom.
Ja, men gud vad roligt.
Ja.
Men drejar du någonting idag?
Ja, jag gör egna saker idag, det gör jag. Det är ju lite mer konstföremål. Så att jag drejar inte tyvärr, för att jag har skadat nacken efter många års drejande. För jag började ju producera allting själv. Oh. Och det har blivit en och annan ljuslykta. Så att det har blivit att jag får göra andra saker i verkstaden. Men det passar. Mina former passar ganska. Jag jobbar ju ganska organiskt. Mm. Och då behöver man inte dreja. Utan jag bygger och ringlar och har lite olika tekniker.
Jag har ju förstått att det här med keramik, finns ju flera olika metoder. Jag har gått en helgkurs själv och jag älskade det. Alltså om någon är nyfiken, prova, för det är fantastiskt roligt. Men vad roligt. Och att det blev liksom, för det är ju ganska stort idag ändå.
Ja, det är det verkligen. Och det tycker jag säger ganska mycket om tiden nu också. Mm. Att vi människor verkligen längtar. Vi vill tillbaka till hantverk och vi vill jobba med våra händer. Och vi vill på något sätt tillbaka till ursprunget. Och det kan jag säga även i inredningsuppdrag. Att man på något sätt, man behöver jorda sig och grunda sig. Och på något sätt... lite grann hitta tillbaka till ursprungsmänniskan.
Ja, men lite så. Och det är ju därför jag tycker feng shui är så bra. För det är ju någonstans verktyg som hjälper oss och guida oss tillbaka till oss själva lite grann. Till intuitionen och till våra känslor.
Mm. Absolut.
Men man hör ju att du kan ju det här med feng shui i alla fall. Vi inledde samtalet med att prata lite om vilka element vi är som personer. Och vad har du för relation till feng shui?
Ja, det var lite kul. När jag började den här utbildningen så fick jag så många bekräftelser på det som jag redan kunde på något sätt, fast ur ett annat perspektiv. Jag har ju jobbat jättemycket med funktion och det här small space living och hur man utnyttjar ytor på väldigt bra sätt och sådär. Och det som jag har gått lite grann på, dels kunskaper men också magkänsla, fick jag någonstans bekräftat att jaha, men kolla det här pratar vi om nu. Det är det handlar om. Så det var häftigt tycker jag, att jag fick så mycket, att det fanns en förklaring. Till exempel det här med kraftposition av hur man ställer en soffa, att man vill känna sig trygg. Och, så det är egentligen inga konstigheter.
Nej.
Det handlar ju bara om hur vi som människor fungerar.
Ja, hur våra hjärnor funkar egentligen.
Ja, ja.
För du är ju utbildad feng shui-konsult kan jag ju säga. Vi är utbildade på samma skola.
Just det.
Jobbar du någonting med feng shui idag? Eller hur använder du det?
Ja, jag använder det som, alltså i mitt, nu går väldigt mycket tid åt till att driva mitt företag som heter då Kajsa Kramer Studio. Så där jag har mitt eget varumärke och säljer keramik som jag designar. Men det jag jobbar, hur jag jobbar med feng shui där, det är ju genom att jag vill att alla produkter ska bli kopplade till våra sinnen. Som nu till exempel har jag precis en nyhet som är då en rökelsehållare till exempel, för att jag vill få in doft i hemmet. Jag har även gjort doftljus i espressokoppar, så när den har brunnit ner så har man kvar en kopp. Och då har jag kallat dem för grounded och calm till exempel, just för att man ska bejaka alla sinnen i sitt hem helt enkelt. Så det är en väldigt stor inspirationskälla när jag tar fram produkter, så jag tänker ju alltid på det när jag designar. Jag har ju lite svårt för onödiga saker i hemmet. Eller onödiga, men att ställa in någonting som inte är personligt eller fyller någon mer funktion än bara är vackert, har jag lite så, eller ja. Det tycker jag är utmanande.
Ja, men och där tänker jag, där får du också in det här att använda produkten på flera sätt. För jag gissar att espressokoppen, du kan använda den som kopp och dricka espresso ur när ljuset är färdigbrunnet. Ja. Eller som ljusstake om man vill fylla på med nya ljus. Liksom.
Absolut. Eller som en liten sån här panna cotta, man gör en liten panna cotta i. Eller, ja. Så det är så jag tänker också när jag tar fram produkter, att du ska kunna använda det till mycket.
Och det är ju otroligt fina produkter. Alltså du lanserade ju, var det förra året eller nu i år som du lanserade de här stjärntecken?
Men det var nu i år.
Ja, de är ju också så fina.
Ja, och det är ju också anknytning ju. Nu är ju inte det österländska sättet att tänka på astrologi. Men det är ju ändå en koppling till feng shui. Absolut.
Men det får väl bli nästa serie då, att ta fram en med de kinesiska djuren.
Ja, jag har en kund i Kina som vi pratar just om detta. Det får bli råttan och vad är det? Kaninen. Och
ja, precis. Drake. Och...
ja, nej, men jag kan väl tycka att ofta den här världen där det handlar om rökelsehållare och stjärntecken, att det har idag ett visst estetiskt uttryck, och jag vill väl kanske göra det lite mer skandinaviskt, lite mer jag tycker det också, det är väldigt vackert, det österländska givetvis, men jag vill nog göra det lite mer åt det skandinaviska hållet, skala bort lite. Så min rökelsehållare är ju lite mer som en sten, bara som en vit organisk sten kan man säga.
Du får skicka över bilder på produkten så kan jag lägga upp det sen ihop med avsnittet.
Det kan jag göra, absolut.
Nej, men, och det är så roligt att du nämner också det här med
med rökelsehållaren och doftljus, eller att inreda med doft. För jag har pratat väldigt mycket om det, både i podden och skrivit om det på Instagram och så sista tiden. För att det är någonting som jag själv har börjat jobba med hemma också, att förändra doften här hemma. För att inreda med doft är ju, det påverkar ju våra sinnen något otroligt mycket.
Ja. Alltså har man väl börjat så går det ju inte att sluta.
Nej, men så är det.
Jag måste hela tiden ha någon doft någonstans, och det får gärna vara olika i de olika rummen också. Du kanske vill ha en mer uppiggande i ett rum, och i sovrummet kanske vill ha en mer lavendel eller någonting som är lugnande för sömn och sådär. Mm. Så att doft är jätteintressant.
Ja. Ja, verkligen. Och doft är ju, alltså när man pratar frekvenser, men att doft påverkar oss ju på samma frekvenser som färger.
Ja.
Att vi kan ju liksom påverka vårt blodtryck, våran pulsen, alltihop. Och sinnesstämningen framför allt.
Absolut. Ja, men jag tror också att jag blev så intresserad av det här, för att på senare år har jag också förstått att jag är en person som kanske också känner och uppfattar saker starkare än andra. Mm. Vissa andra i alla fall. Mm. Det är highly sensitive person som många pratar om idag.
Ja.
Det tog ganska lång tid för mig att förstå att inte alla hade det så. Det var en upptäckt som gjorde att det blev också intressant. För då har jag också blivit en sökare i hur jag ska dels kunna skydda mig själv ifrån, hur jag ska kunna skydda mig från vissa saker, vissa energier såklart, för det tar mycket energi.
Mm.
Och sen också hur man kan ta tillvara på den intuitionen och det man snappar upp liksom.
Mm.
Och då har det ju blivit att man har sökt på massa olika sätt.
Jag tänker, du har ju inredningsbakgrunden, men hur kom det sig att du valde att utbilda dig till feng shui-konsult?
Ja, men jag tror att det handlar om det, att jag själv upptäckte att jag påverkar så otroligt mycket av min omgivning. Var jag kommer in i ett väntrum eller hos tandläkaren eller på ett kontor eller hemma hos människor.
Mm.
Att jag blev så, att det slog mig med en gång.
Mm.
Stämningar och också det här att vad beror det på? Vad är det som gör att jag inte känner mig bekväm i det här rummet? Eller, och då börjar ju hjärnan direkt liksom, de här inredningskunskaperna. Ja, men det är för att det är felmöblerat. Eller, och så tänker jag, ja men vänta, det är någonting mer. Ja, men då är det färgerna. Ja, men då kan man ju, och då blir det här lite med färgpsykologi och, som jag intresserar mig för och tyckte var jättespännande. Men sen, ja men det måste vara något mer. Och så blir det doft. Och sen så tänkte jag, ja men det måste ju finnas någonting som binder ihop allt det här.
Mm.
Så att det är väl så intresset kom. Och då började jag läsa om feng shui och kände att ja, men det är precis det här.
Mm. Ja, men och det är ju så logiskt. Det är precis som du sa i början där, att man fick förklaringar i ett helt annat perspektiv. Men allt blev så logiskt, för vi utövar ju feng shui undermedvetet.
Ja, ja.
Men nu fick man liksom en förklaring till varför.
Mm.
Och verktyg som också gör att när någonting skaver så är det lättare att identifiera vad det är som skaver och kanske göra någonting åt det.
Exakt, exakt.
Mm.
Det är det.
Men jag tänker, hur skulle du beskriva ditt eget hem?
Ja, det var lite roligt när jag gjorde... Jag bodde i Singapore när jag började utbildningen, och då köpte vi ett sommarhus på distans i Skåne. Jag sitter där just nu, och då fick vi, då hade jag ju planritningen, så då fick vi göra den här baguan. Och inser jag ju att det här huset som jag älskar över allt annat, den har ju helt fel feng shui. Det är ju ett vinkel, ett L-format hus.
Helt fel.
Det är helt fel. Men det är också intressant, för då är det ju annat som gör att man, vad är det som gör att det, varför trivs jag så bra här?
Mm.
Och som du också vet så finns det ju ingen perfekt feng shui lösning. Nej. Utan man kan ju bara förbättra.
Ja.
Så det håller jag på med just nu. Men det kanske inte var svar på frågan. Men mitt eget hem är ju, jag tror att det är ju väldigt skandinaviskt. Ja, jag tycker om, jag är inte skandinavisk på det sättet att jag har väl mycket skandinavisk design. Men jag tycker om mycket saker.
Mm.
Jag är inte så avskalad.
Nej.
Men jag tycker att saker jag har måste också ha en betydelse för mig. Men det är ju, allt är ju energi och saker är ju energier.
Och det där är ju någonting som faktiskt är väldigt typiskt för vattenelement. Alltså en person som har mycket vattenelement. Att man har en djupare relation till sina saker.
Just det. Jag har tänkt på om det har du rätt i.
Ja.
Ja. Nej, så att det kan ju vara något minne eller någon person. Eller så att sakerna är bundna till någonting. Någon djupare mening. Och sen givetvis, jag bor ju inte själv. jag har min man och min 14-åring hemma. Och, men där är vi ganska synkade ändå. Vi har levt länge ihop också, men vi är synkade med vår inredning. Och något som är väldigt viktigt är ju material för mig. Det är också sinne. Ja, det är också inspiration ifrån feng shui att man har alla element, men att man kan känna att det är trä, att det är ull, att det är
sten eller
sten. Ja, jag har ju väldigt svårt för de här lite fuskmaterialen. Och jag kan förstå att man går dit för att man vill ha en viss stil eller så, men för mig är det viktigare att då får man hellre välja något enklare, fast att det fortfarande är då naturmaterial. Och vi bor i Baskermölla, Ekoby.
Och
det som är lite intressant här är ju att allt är ju byggt på ja, med naturmaterial, och när vi kommer in i det här huset så känner man det, alltså det doftar nästan lite jord.
Ja, vad det är härligt. Ja, och jag tänker, det blir ju verkligen själ.
Ja,
i huset.
Det blir det. Och sen är det inte perfekt. Och det tycker jag är någonting som vi måste lära oss. Att det har blivit en inredningshets. Liksom, att allting ska vara perfekt. Och det ska vara, innan man flyttar in så ska det vara rätt färger. Och köket ska vara tipptopp. Och jag tycker det är viktigt att man faktiskt lyssnar lite på huset eller lägenheten dit man flyttar och prova och bo lite i det först för att, och så sätta ner och lyssna, vad säger de här väggarna mig?
Ja, men och det tänker jag, det brukar man ju prata om när man flyttar till exempel, att bo in dig ett tag innan du liksom bestämmer hur du vill ha det, eller för att du också ska känna in och kanske jobba lite på relationen man har till sitt hus. För
absolut.
Jag tänker, huset väljer ju också sina boenden lite grann.
Exakt. Det är jag helt övertygad om.
Ja.
Så jag kan bli lite förfärad också när man drar ut och river ut. Och också, nu på senare tid har jag blivit ganska intresserad av återbruk på ett sätt som, att man kan jobba med även inom arkitektur. Att du använder det som redan finns producerat. Och idag finns det ju bra ställen att ragga sådana grejer på.
Ja.
Problemet är väl att, eller det är ju egentligen inget problem. Det är bara en inställning att det tar längre tid. Men om du ska bygga något eller byta ut något, så vi får nog faktiskt sakta ner lite. Det är det värt.
Ja, och där, jag hade ju ett samarbete med Härjedals kök tidigare i år. Och det är också, för jag gillar deras sätt att tänka. Även om de kanske producerar nya luckor. Men de bevarar ju befintliga stommar och utgår från köket som det är. Men att man ändå kan förändra utseendet och kan förändra funktionen med enklare medel än att riva ut allt bara rätt och slätt.
Ja, det är helt rätt. Helt rätt. Det tror jag vi måste göra mer. Och det blir så personligt också. Och kan man inte själv, för jag märker att folk är väldigt, väldigt osäkra.
Jag är en av dem.
Ja, och jag förstår att man är det, för man blir ju, jag kan känna mig det inom andra områden där jag gärna vill ha hjälp, och då får man ju ta hjälp om man känner att den här människan pratar som jag, det här känns, det här är någonting som går igång på mig när den här inredaren pratar, då får man väl ta hjälp, tänker jag. Det behöver inte vara så kostsamt heller, utan på sikt så tror jag faktiskt att det lönar sig. Jag tror att vi är lite fixerade vid de här quick fix hela tiden.
Ja, och det där, jag hade en inspirationskväll igår på jobbet. Och jag tog upp just det, vikten av att faktiskt inreda med medvetenhet. Att bli medveten om hur man mår i sitt hem, hur man påverkas av det man har. Och att när är det vi gör en investering för våra hem? Det är när vi ska flytta. Då stylar vi och gör fint och plockar undan. Men när vi bor och lever, då investerar vi inte i det. Men det är ju där vi spenderar kanske mest av vår tid. Varför inte få hjälp att faktiskt kunna njuta av sin tillvaro varje dag på platsen som vi ska vara på. När vi gör det, vi sätter upp lampan rätt när vi ska sälja. Eller liksom,
ja, man tar sig samman då på något sätt. Ja. Och då känner ju alla att, nej men vad fint det är.
Ja.
Här vill jag ju stanna.
Precis. Varför undrar man sig inte det när man, alltså där man bor och faktiskt tänker bo ett tag?
Ja, nej, det är helt sant.
Jag tänker lite på det här med keramiken och att det har blivit, att det är ditt bolag idag, och jag har ju förstått att det finns ett intresse för keramik. Men har du något tips? Hur kan man tänka för att få god feng shui när det kommer till vad man har för porslin och keramik hemma? Liksom?
Oj, ja, den är lite klurig tycker jag. Tänker du på när man ska, om man ska köpa någonting och tillföra sitt hem? Nej, men jag tror att om vi ska prata servis till exempel, då tror jag att det handlar jättemycket om att förstå att det är ett samspel med din dukning, och att det faktiskt, alltså en mattallrik är ju en palett för din mat. Det är en målarduk för det du ska lägga upp. Och det är väl därför jag jobbar ganska enkelt också med min design, för att jag tycker att det är ju ett samarbete med maten. Och naturligtvis så tycker jag att hög kvalitet ska man absolut gå för. En servis är ju ändå en investering. Och det som är bra är väl att man bara ser till att man vet att tallrikarna fortsätter att sälja. Om man inte, om det nu är en dyrare, så köp en tallrik i månaden. Och på ett år så har du en uppsättning. Så att jag tycker, om det nu är så att man inte vill göra den investeringen med en gång. Så jag tycker absolut, tänk på att det finns så mycket massproduktion när det gäller keramik eller bruksföremål. Ja, bruksföremål framför allt. Och jag tror att folk inte riktigt kan se skillnaden. Och det gör man oftast på prislappen också, om man har lite svårt att se. Men det är jätteviktigt.
Ja.
För det blir så, det är ändå några tusenlappar även om du går för det billigare. Och sen så ser du om 2-3 år så håller det inte. Det går fliser och det blir repor på ett annat sätt som inte är vackert, patina.
Jag tänker, när vi pratar lite färger och så, finns det någon färg som du aldrig skulle vilja ha på ett porslin eller på av någon anledning?
Så jag har ju väldigt svårt för knallrött.
Ja.
Men man ska aldrig säga aldrig.
Nej.
Jag var på en resa i Mexiko och då kände jag bara, nu ska jag göra massa färg, för jag blev så inspirerad.
Ja.
Det var så otroligt härligt i det sammanhanget. Och sen kom man hem och bara, nej, nej. Men jag tror att ja, det är nog då knallrött, tror jag.
Mm.
En färg som signalerar fara och gift. Så att hela kaffe i en röd kopp för mig blir liksom fel signaler.
Ja.
Ja.
Och det där, för jag tänkte på det när du sa att du var i Mexiko på resa och blev inspirerad där. Det är också så spännande att, för det har jag gjort flera gånger när man har varit utomlands och det är varmt och det är liksom det är helt andra energier och de här färgerna känns så rätt. Och så köper man med sig det hem till kalla Sverige och så blir det helt fel.
Ja.
Att det är också någonting med vårt klimat här, den energin som vi har i Norden som
ja.
Inte alltid rimmar med det här exotiska som känns så härligt när man är på den här varma platsen.
Ja, nej, men det känner jag igen, absolut.
Mm.
Och det gäller ju även man köper någon härlig klänning.
Precis.
Och så kommer man hem och bara, nej men va? Det här går inte. Hur ser jag ut? Nej, men absolut. Och det tycker jag, alltså vi har ju våra årstider.
Mm.
Och vilket är fantastiskt. Och det tycker jag man kan spegla i heminredningen också.
Mm.
När hösten kommer, och det behovet har vi ju. Tända mer ljus och ta in mer varma material. Så att jag anpassar nog mitt hem väldigt mycket efter årstiderna.
Mm. Ja, men vi påverkas ju så otroligt mycket av väder och det är klart, vädret är ju olika på sommaren. Nu har det ju varit i och för sig motsvarande typ november hela juli, augusti. Men då behöver vi ju, för att balansera oss, så behöver vi ju jobba med vårat hem också. Och anpassa efter vad som är. När det kommer till inredning, vilken skulle du säga är den största utmaningen för att få till ett harmoniskt och härligt hem? Har du någon så här, det här ser du ofta hos kunder, eller någon tanke eller känsla?
Ja, men den största utmaningen, alltså jag tycker det är en svår fråga. Jag kan nog tycka att den största utmaningen ligger lite grann i människors inställning till att allt ska bli perfekt. Och att man inte vågar riktigt lita på sig själv. Jag menar, ett hem är ju så personligt. Och jag tror att man, alltså att lyssna lite mer, återigen det här på vad tycker jag om för saker? Har jag någon favoritlampa som är helt uppåt väggarna, konstig och inte alls med i senaste trendspaningen, men jag älskar den. Ja, men bygg upp hela ditt rum kring den här lampan.
Mm.
Det är så heminredning ska vara, tycker jag, att man ska gå in i ett rum och bara känna att åh, vad jag det här och sen också kanske fråga sig varför. Varför är denna så viktig för mig? Eller vad är det i det rent estetiska som lockar mig?
Mm.
Och så ta tillvara på det. Jag tror faktiskt att det är den största utmaningen. Att inte göra copy-paste. Utan hitta sin egen personliga stil. Och det tycker jag är så kul att göra. För jag utgår alltid från människan som bor. Det är ju det absolut roligaste.
Ja, och jag kan verkligen känna igen mig i när du säger den här viljan att det ska bli så perfekt. För det är någonting som, när det kommer till mig, mitt hem, saker som jag gör, så jag har brottats enormt mycket med perfektionsgenen, tänkte jag säga. Men det gör att jag blir apatisk istället för att bara göra det. Och det var lite därför när jag startade podden, så det är ett sätt för mig att jobba med att sänka mina krav och bara tänka better done than perfect. Jag gör det bara. Ljudkvaliteten, den får vara utifrån bästa förmåga och de förutsättningarna jag har just nu. Så tänker jag, så får det utvecklas och bli bättre på sikt. Men det är samma när det kommer till renoveringar, när det kommer till alltså, att det här självtvivlet. Och kan jag inte, vet jag inte att jag kan leverera ett perfekt resultat från början, då vill jag inte ens göra det. Vilket är helt sjukt.
Ja, ja, det känner jag igen. Absolut. Ja. Absolut. Och då blir ju projektet så enormt.
Ja, det blir det. Vart börjar man liksom?
Ja, och det har man ju också, det ser man ju i sig också, det här med att det finns väldigt mycket saker i ett hem som rensar i röran, så att säga.
Mm.
Det är ju också en liten utmaning såklart.
Ja.
Och det kan ju kännas som ett stort motstånd. Men oj vad det gör skillnad.
Ja.
Men där får man ju också börja någonstans. Ja, men börja med en garderob eller börja med en kökslåda.
Mm.
Har inte så höga krav från början, men bara sätt igång, kör.
Mm. Det är ju också någonting som blir lättare ju mer man gör det. Precis som med allt, så det är ju som att öva upp någon form av muskel. Att lära sig känna vad man vill spara och inte. Och ju mer man jobbar med den här känslomässiga kopplingen till sitt hem och medvetenheten kring hur man påverkas av sina saker, så blir man ju också bättre på att lära känna vad som verkligen betyder något.
Ja, och då kan man ju sätta i en låda så länge då. Ta bort det, sätt undan det och så känna om du saknar det.
Mm. Har du något tips om hur man kan få till det här harmoniska hemmet, eller hur man kan få till inredningen hemma? Vad kan man göra? Vart börjar man?
Mm. Ja, men det är väl lite som vi var inne på. Titta på alla saker som finns. Och lägg dem i en låda, de du är tveksamma på. Ställ undan den ett tag och se om du klarar dig utan.
Mm.
Så börja med att rensa, tycker jag ändå är en bra start.
Mm.
Och återigen, är det någon grej när man håller på och rensar och bara känner att ah, men den här, titta, den här vill jag ha kvar. Den här är jag glad av. Ja, men då kanske det är där man ska börja.
Ja.
Om man nu vill förändra
ett
rum eller, ja. Men sen tycker jag också det är viktigt att man tänker olika... Ja, funktionen såklart, givetvis. Den måste ju sitta.
Mm.
Så att du har förvaring och att det funkar inte hemmet, så blir allting väldigt besvärligt. Det hakar upp sig hela tiden.
Ja.
Och att man har saker har sin plats är också väldigt lugnande.
Mm. Ja, verkligen. Det har vi pratat om flera gånger i podden också, både med gäster och jag har pratat om det själv. Men det här, om saker inte har sin plats så hamnar de ju bara någonstans i någon hög. Eller, nej, men, och samma om platsen är på ett för komplicerat ställe. Att det blir jobbigt att plocka undan för att den är för långt bort från där du använder den. Eller
du behöver en pall eller någonting. Ja.
Ja. Rätt. Eller behöver plocka ut tre vaser för att ställa in en kanna. Mm. Eller liksom, då blir det för omständigt.
Ja, men absolut. Så att det är väl basen. Och sen så tycker jag det är så kul att Pinterest är ju en roligt ställe att hänga på.
Ja.
Att man bara kan göra sitt eget collage.
Mm.
Och klippa och klistra och få massa inspiration. Det gör jag alltid.
Ja.
Och det kan vara olika från olika rum, och att man kanske gör ett collage som handlar om vilken stil gillar jag. Ett collage kanske handlar om vad gillar jag för dofter, vad gillar jag för material. Och sen kan man ju titta på de här olika och se en röd tråd till exempel.
Mm.
Och sen utgå ifrån det.
Ja.
Det är också mycket lättare, för då får man sorterat ner sina tankar lite bättre.
Ja, och får en överblick. Man får se det objektivt.
Ja, precis. Och så hänga upp och titta och låt det ta tid.
Mm.
Man behöver inte, vi är så programmerade. Vi har sett de här tv-programmen före och efter. Och det ser ut som de fixar på ett rum på 2 dagar. Liksom.
Ja.
Låt det ta tid.
Mm. Och sen också sänk kraven. Alltså vi lever ju samtidigt. För jag tänker att allt det här perfekta vi matas med. Att det blir kanske orimligt att man ska leva upp till det här perfekta hemmet. Ja, men jag är helt övertygad om att bakom kameran så finns det också ett liv som pågår.
Ja,
man väljer ju sina vinklar som man fotar. Man kanske inte tar kort på tvätthögen eller på smulorna på bänken. Alltså, sånt syns ju inte på bilden.
Nej, och det är väl det också, att vi har alla de här sociala medierna där vi blir... Man måste se vad det är. Jag tycker det är jätteroligt för att det ger en inspiration. Ja. Men det är ingen verklighet.
Nej, precis. Och det glömmer vi nog lätt. Mm.
Det tror jag man gör, absolut.
Ja. Men vad är viktigt för dig när det gäller inredning då? Vad värderar du eller vad prioriterar du att få till i ditt hem?
Ja, jag tycker ju det är väldigt viktigt att själen får plats. Så att jag har ju också lite olika ställen där jag tycker om att sitta och meditera till exempel.
Mm.
Och i den hörnan så vill jag ha saker runt mig som öppnar upp den sinnesstämningen.
Mm.
Och då är det ju dofter igen. Ja. Man gillar stenar, så har jag lite stenar. Att det är mjukt och skönt och belysningen stämmer.
Mm.
Så en sån hörna för mig är väldigt viktig att ha. Mm. Och att man kan få sitt eget space tycker jag också är väldigt viktigt. Om man är många människor i en familj, att alla kan känna att ja, men här är mitt space.
Så att alla får plats.
Alla får plats. Sen är ju också samlingsytan, alltså köket är ju ofta den platsen, och köket är ju det är ju oftast hjärtat i ett hem.
Mm.
Det är viktigt att få till det så att man får plats och man kan hjälpa till att laga mat och man kan vara där och hänga. Och ja, att man bejakar köket och inreder det så att det blir social yta.
Ja, ja, jätte... Och jag tänker, för hur det än är, de flesta av oss lagar ju mat och äter ju varje dag. Annars så kan vi inte överleva. Så att det är ju, jag håller med dig om att det är härligt att få till dem. Så att det också ges förutsättningar till det sociala till exempel. Om man nu tycker att det är viktigt med att man äter middag tillsammans. Så att man då har ett bord som är stabilt, man kan sitta vid och så.
Absolut, och att det finns kanske fler ytor eller någon köksö eller någonting man kan hjälpas åt vid.
Ja.
Det är ju ofta så också när gäster kommer hem, alla samlas i köket.
Ja, precis.
Ja, men det är väl det, och sen så att man får titta på varje rum, att man möblerar efter förutsättningarna i det rummet. Och
Och väger in vad som är viktigt för en själv.
Yeah.
För jag tänker som det här med vardagsrum till exempel. I många hem som man kommer hem till så är det tvn som är i fokus. Att soffan är vänd mot tvn och när man umgås så sitter man på rad och tittar på tvn. Eller liksom. Men om det är viktigt för dig med det sociala, men då kanske du ska möblera på ett sätt där det är mer fokus på varandra, på det sociala samspelet, och tvn kanske ska få vara sekundär. Det tycker jag är så roligt att man ser nu. Vi hade en leverantör som var med igår på den här inspirationskvällen, Engleson. De har lanserat en tv-lift som ser ut som en skänk.
Ja, men det har jag sett, man höjer upp och ner. Det är ju genialt. Ja.
Och den är på hjul. Så det innebär att du kan ha en skänk stående och sen kan du bara lägga handen på och dra fram den när du vill titta på tv. Så hissar du upp tvn. Då behöver du inte se tvn. Den finns där. Och alltså, det är fantastiskt. Mer sånt, känner jag.
Ja, men det var genialt.
Ja.
Absolut. Nej, men jag har sett den faktiskt. För jag tänkte att det här är ju för bra för att vara sant.
Ja.
Ja, men det är
så. Ja, och vi hade den igår och demonstrerade hur den funkade och visade. Liksom. Vi rullade upp tvn där och så hade vi vår presentation på tvn. Och den är, alltså det är ju det vill jag ha.
Ja, men där har man ju tänkt. Det är då man gillar när det kommer nya produkter. För att då är det någon som har tänkt steget längre.
Ja.
Men, och har man, alltså jag tycker också ett bra knep kan ju vara att man faktiskt sätter tyg för. Alltså att man har ett draperi för tvn. Dels ökar det ju myset i rummet. Men också att man slipper se den här stora rutan. Eller frestas att sätta på den hela tiden. Och, ja. Ja,
verkligen. Jag har ju förstått att det här med hållbarhet, att det är faktiskt någonting som du har med dig även i produktionen av din keramik. Du samarbetar med en fabrik i Vietnam.
Ja.
Hur fick du kontakt med dem till att börja med?
Ja, men jag, som jag sa innan, så började jag ju producera allting själv tills jag kände att det här kommer inte gå. Då kommer jag bara sitta och producera hela tiden.
Och nackskadan var ett faktum.
Utveckla nya produkter. Ja, precis. Och letade runt. Men jag träffade på, eller jag hade hört talas om också, det är en dansk keramiker som heter Anne Black. Och pratade lite med dem om produktion. För de gick in i den här fabriken för, ja, det är nog mer än 15 år sedan. Och blev delägare. Och gick in med, danska staten var med också. Och köpte in sig 40%. Och då jobbar de även med CSR. Optimized Factory heter det. Det är att man jobbar med socialt ansvar. Och att man, arbetsmiljön blir bra för alla som jobbar i fabriken. Och ja, det är arbetstider, arbetsställning. Absolut, inga barn i fabriken. Så de har ju jobbat med detta fantastiskt fint. Och då låser man liksom en budget till att utveckla. Under 7 år ungefär. Och då var det en man ifrån Royal Copenhagen som drev det projektet. Så då fick vi också, det är ju också en hög kvalitetsstämpel på fabriken. Men det var i alla fall via den här danska keramiken som jag började prata med som jag kom in och började producera. Och det är väl snart, ja, det är snart 10 år sedan.
För det var också generations, alltså flera generationer som har drivit.
Ja, det är det. Det är ju 7:e generationen. Så det är en kvinna som heter Miss Hang som äger fabriken idag. Och vi har ju samarbetat länge nu. Så att det känns ju som en fantastisk relation. Nu var jag där i mars och då var jag på, blev jag bjuden på bröllop som också var
vad roligt.
Ja. Ja, jätteroligt. Och där tyckte jag var häftigt. För då var det ju också det här att man får ju alla de här estetiska, det är som kontrast. Vi satt ju, dels så är det ju så här 600 gäster.
Hade inte du det på ditt bröllop?
Nej, jag var så här typisk skandinaviskt lunchbröllop. Väldigt lugnt och städat. Nej, men det var ju som ett stort cirkustält och allting glittrade och alltså det var så vackert. Det var som om att mitt 5-åriga jag hade inrett det vackraste jag kunde tänka mig inför en bröllopsdag liksom.
Gud, vad härligt det låter.
Och det var ju liksom glasfåglar som hängde i taket och glittrade. Och, nej, men det var superhäftigt. Och det inspirerade mig jättemycket också. Andra kulturer och vi är så inkörda på hur någonting ska se ut. Ja, men så här ska det vara. Då är det snyggt vackert. Och detta är by the book liksom. Men det var ju, alltså det enda var väl då att det inte var så mycket naturmaterial. men det blev ju det här glädjen och glittret. Det gillade jag väldigt mycket. Men som sagt, och sen så att vi har blivit lite vänner. Det är en kvinna där som heter Hoa som vi har känt varandra snart i 10 år. Och det är väldigt kul samarbete.
Ja.
Det är ju också så att det är ju många som frågasätter att jag inte producerar närmare. För det är ju transporter och keramik överhuvudtaget. Det är klart, det är ju... Man tär ju på jordens resurser, det är jag medveten om. Det är ju, man bränner ugnar som kräver mycket el. Så när jag tänker hållbarhet för mig så handlar det ju mycket om att inte producera för mycket. Försöka producera det som jag känner att detta är ungefär det jag säljer. Inte då överproducera någonting. Att ha en bra kvalitet. Så har du köpt en mugg eller en tallrik så ska du hålla. Gärna hela livet. Gärna generationer. Att designen inte är för komplicerad eller för fastlåst. Att designen också får vara klassisk. Så att den är lite mer tidlös. Jag jobbar inte så mycket med trender.
Nej. Jag har förälskat mig totalt i, du har en serie som har, den är blank i botten, tallrikar, och så har du matta runt om.
Ja, just det, just det. Ja.
De är så vackra, de står högt på min önskelista kanske.
Jo, men det var som lite vi pratade om innan, hur man ska tänka när man köper porslin. Och jag tycker att mönster och så, jag gör ju inte så mycket mönster.
Nej.
Jag tycker att det är ett samarbete med det man lägger upp på tallriken. Men däremot så fascineras jag av olika ytor och strukturer. Och där tycker jag samspelet mellan det matta och det blanka är härligt. Men på den här mattallriken till exempel, som är blank i mitten och kanten är matt, så har jag ju också tänkt att man äter ju inte bara med smaksinnet, utan man också äter ju med hörseln och synen. Och att skära på en hel matt tallrik är ju ganska obehagligt.
Det är som att dra på en svart tavla när man
Så dels är det ju som en mönsterbild, att den här kontrasten mellan det blanka och det matta, men sen är det ju också en funktion.
Ja,
och det måste man tänka i alla produkter, tycker jag. Sen har jag ju min andra serie som den jag började med. Det var en Glow and Bloom heter den, och det är ljuslyktor och vaser som är drejade, som har en liten, liten taggig kant kan man säga upp till. Och den är ju lite hyllningen till porslin, för att det är ju nästan bara porslin jag jobbar i. Inte när jag gör mina mer konstföremål, för då tycker jag det är kul att experimentera med olika typer av leror. Där går jag väldigt mycket på lust. För där vill jag helst inte ha för mycket beställningar, utan där gör jag mer så jag får ha min lekfulla sida kvar. Men porslin är ju, det är så vackert. Det är ju det som man bränner allra högst. Det är på 1300 grader. Så att det blir så hårt. Så porslinet är ju det som håller bäst i maskin och mot slag och allting. Men det ser ju så sprött ut. Och den kontrasten tilltalar mig. Och den serien, där är själva utsidan också matt, medan insidan är blank. Och det är lite grann för att beskriva hur porslinet ser ut i de olika stadierna. När det är vått och när det bara är färdigt och har stått och torkat lite grann. Och sen det blanka står ju för det färdiga resultatet.
Gud, fantastiskt. Och jag tänker, för där blir det ju också hållbarhet i flera aspekter egentligen. Att dels det här nära samarbetet som du har med fabriken, även om den ligger i Vietnam, men att det handlar inte om massproduktion i den bemärkelsen, utan också nå ut till kunder som vill köpa porslin med själ och hjärta. Sånt som man vill ha länge och som håller länge.
Absolut. Och det är ju det bästa betyget, är ju när jag får återvändande kunder som använt mina produkter i flera år. Och kompletterar och ger bort och säger att det märks knappt att jag använt det. Och det är jätteviktigt för mig att det håller den höga kvaliteten. Ja, nej, men sen är det också med fabriken är ju, alltså jag tycker det är häftigt att jobba med alltså vi är väldigt låsta vid det här att allt ska produceras så nära, och jag tycker det givetvis är bra. Men jag känner också att jag gör en nytta, att jag lägger min produktion i ett land som jag vet ju att min produktion gör ju att deras barn kan gå i skolan.
Mm.
Att inte de sitter på en fabrik och arbetar någon annanstans. Liksom.
Mm.
För mig är det också en samhällsinsats. Inte för att låta förmäten på något sätt, utan det är bara att det är ett annat sätt att se på hur man kan bidra.
Och jag tänker också att du där tänker ju ett större perspektiv, inte bara till Sverige utan världen, att ge arbetsmöjlighet och förutsättningar för barnen att utbilda sig i andra ställen än här i Sverige. För här har vi det redan, vi har ett välfungerande en samhällsstruktur som ändå gör det möjligt för alla barn att gå i skolan, vi har mat i skolan, alltså vi har så många fördelar här och det funkar ändå relativt väl jämfört med i många andra länder.
Absolut, absolut. Så. Det är lätt att man bara tittar så nära.
Ja, och det är ju bra att titta nära, men som sagt, vi är ju fler i världen.
Ja, absolut. Och våga titta ur lite andra perspektiv. Det är så lätt att det blir ett driv också. Mm. Och då märker jag när jag får frågor på till exempel det här med hållbarhet, eller att nu är det en fråga som är väldigt aktuell och då ska alla göra på samma sätt, för då finns det bara en väg att gå.
Mm.
Men någonstans så måste man våga tänka lite utanför boxen också och känna, men vänta, vi måste kunna se på ett annat sätt på den här frågan.
Och det där var så spännande. Jag har jobbat ganska många år i kriminalvården innan jag utbildade mig i feng shui och bytte bana. Men vi var på en hållbarhetsföreläsning med, det var en som jobbade med miljöfrågor. Och då var det väldigt i ropet det här med papperskasse kontra bomullskasse kontra plastkasse. Och då hon hade med sig som exempel, hon sa att vi pratar om att nu ska alla köpa bomullskassar och kunna använda flera gånger och att det är så mycket bättre för miljön. Och så jämförde hon någon statistik där då med vilken miljöförstöring det är att tillverka de bomullskassarna jämfört med plastkassarna till exempel. Att det är inte säkert att det är bättre, det beror på vilket perspektiv man har, hur man kollar på det.
Ja, absolut. Man snappar upp en sanning och sen blir det sanning för alla.
Ja.
Nej, det är väldigt viktigt.
Mm. Jag tycker det är en väldigt, det är god chi i sättet att jobba med hållbarhet som du har och det perspektivet.
Jag måste bara nämna ett jättekul samarbete som jag har nu. Mm. När jag var i Vietnam så blir man ju så inspirerad. Och det är så inspirerande. Det är så vackert i det landet. Så alla som inte varit där, åk dit.
Mm.
Har du varit där?
Nej, jag har inte det.
Ja, men du måste åka dit. Det är fantastiskt. Det finns så mycket att uppleva. Ja, nu är jag ju i Hanoi, så att det är ju några delarna.
Mm.
Men när jag har varit där så är det så intressant att se deras deras hantverk. Nu har jag precis tagit fram några dukar som precis har landat på hemsidan faktiskt.
Oh.
Och det är tillsammans med ett företag som heter Craftlink, som jobbar med en sån här non-profit organisation som lyfter hantverk i Vietnam. Och de har ju väldigt mycket bambu, de har det finns ju massor av olika produkter som de tar fram.
Mm.
Och då blir jag så förälskad i hampa.
Ah.
Hampafibren. Och då har jag gjort en sån här bordstablett och en löpare i hampa. Och då är det kvinnor uppe i norra delarna i Vietnam som har vävt den här hampan i flera generationer som en tradition. Och de har det som festkläder, lite folkdräkt som de syr upp till bröllop och så vidare.
Wow.
Då är det också en varp de har som är max 40 cm tror jag. Så att dukarna ligger på de här 40 cm och så är de 2,50 långa, för jag gillar när det är ordentligt. Men de har precis kommit. Men det är ju så häftigt att bejaka hantverk i andra länder också.
Ja.
Och här är ju, detta är ju ett urbefolkning som de jobbar för att de ska bevara och få rejält betalt för sitt hantverk.
Mm.
Så det är också ett sätt att bidra,
ja.
Att lyfta fram.
Verkligen. Ja, det måste jag spana in. Och jag kommer såklart att länka till din hemsida också i avsnittsbeskrivningen. Så att om det är någon som lyssnar att man kan klicka sig rätt in och spana in. För det finns så mycket fint. Och jag klämde och kände på, när jag var på Formex i januari framförallt, så klämde och kände jag på dina produkter. Och, ja. Jag har egentligen en sista fråga kvar. Om det inte är någonting som du vill tillägga innan jag ställer den.
Nej, jag tror inte det. Nu har vi pratat det mesta.
Ja, då lyder min sista fråga. Om du fick uppfylla en enda önskan just nu, vad skulle det vara för någonting?
Oj, oj, oj. Men det var det svåraste jag varit med om.
Gå på känsla bara.
En enda önskan. Men alltså, detta är ju obehagligt. Att man inte går och önska mig någonting.
Det kan ju vara något litet och det kan vara något stort.
Ja, men det är klart. Det här var en kuggfråga.
Ja, jag brukar bjuda på den.
om jag fick önska en enda... Jo, men jag önskar nog just nu att jag kan tillbringa lite mer tid här nere i Skåne.
Hur, vart bor ni annars?
Vi bor i Göteborg, mitt
bor
i stan.
Ah.
Och här känner jag att det är här jag ska rota, eller ja, jag håller på att rota mig riktigt rejält här nere.
Ah.
Och det är nog min önskan nu. Och den ska jag väl kunna fullfylla, tycker jag.
Ja, det tycker jag. Nu har du sagt det högt också.
Så. Ja, nu har jag sagt det högt. Hjälp. Nej, men jag mår väldigt bra här. Och här är så mycket natur. Och här finns... ja, och så önskar jag också att jag kan bli lite bättre på att odla. Jag är faktiskt riktigt usel på det.
Det finns utvecklingspotential.
Ja, det finns det verkligen. Jag vill kunna skörda lite egen nu i skördetid. Det hade varit kul att ha lite fler grönsaker.
Ja. Det låter ju som att de drömmarna går hand i hand.
Mm.
Att du har möjlighet att odla i din ekoby och ni har lite tomt, gissar jag, till huset.
Ja, ja, hanterbar. Den är inte jättestor, men
nej, lite absolut, lagom.
Ja, här blir man ju också inspirerad.
Mm.
Här finns så mycket vackert.
Ja, härligt. Mm. Men tack Kajsa Kramer för att du tog dig tid att gästa Feng Shui-podden.
Tusen tack att du ville ha mig med. Det har varit väldigt trevligt.
Vad härligt att höra. Och tack till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni också har fått massa inspiration, för det har jag fått.